Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext vill jag påminna om anmälningstiden för teologiska studier i höst på församlingsfakulteten. Senast 5 april söker du till vårt ettåriga teologiskt basår som också kan läsas på halvfart och distans och till vårt treåriga program Bachelor i teologi och mission. Gå in på vår hemsida www.ffg.se för mer information och för ansökan senast 5 april. Så vill jag också påminna om måndagskvällarnas passionspredikningar och fakultetsföreläsningar i faste tid och bibelhelgen den 9 och 10 maj över Esters bok. Men nu Daniel Johansson, god lyssning.
Andra årgångens evangelium för midfast och söndagen hämtar vi från Johannes 6 kapitel, verserna 24-35. Vår text utgör inledningen på Jesu tal om livets bröd, ett tal Jesus håller i Kapernaum dagen efter brödundret. Att översätta texten innebär inga större svårigheter, men det finns några grammatiska och lexikala saker att notera. Och vi börjar då i vers 25 där det står Rabbi potte hodi gegonas. Rabbi betyder ordagrant min store och användes av en elev för att adressera läraren. Bara Johannes evangeliet använde det frekvent om Jesus. Perfekten gegonas av ginomai tillsammans med frågeadverbet potte, när, är svår att översätta. När har du blivit här? Men den underförstådda frågan måste vara: hur länge har du varit här? Det vill säga, när kom du hit? Vi kan notera att vissa handskrifter har verbet kom istället för ginomai, bli. I vers 26 finner vi ett av många amen, amen-ord. Gamla testamentet innehåller både enkla och dubbla amen som avslutning på ett avsnitt. Se till exempel slutet på de tre första delarna i Saltaren. Men att börja en utsaga med ett amen tycks vara unikt för Jesus. Med det dubbla amen understryks inte bara att det han säger är trovärdigt och sant, utan att det är Guds ord som talas därför att han själv är Guds ord. I vers 27 möter vi relativpronomenet hen i satsen hen hohios to anthropo hymin dosei. Relativpronomenet måste antingen syfta tillbaka på mat eller på evigt liv, som båda står i femininum singularis. Sammanhanget talar dock för att det syftar tillbaka på maten. Notera här att verbet dosei står i futurum. Det Jesus ger ligger ännu i framtiden och sannolikt åsyftas Jesu korsdöd. De handskrifter som har en variant i presens, de missar just den kopplingen. Vi går till nästa sats. Toton gar ho pater es fragisen ho theos. Här ska vi notera placeringen av hofios efter hopater, åtskild genom ett verb. Hopater es fragisen hofios. Det här är helt unikt i Nya testamentet. Den omvända theos hopater finns till exempel i första kor 8:6 och det finns på några andra ställen. Med tanke på den här konstruktionen på grekiska, och om vi då översätter Gud fadern, så ger det inte full rättvisa åt Johannes språkbruk. Här undersöks på ett särskilt sätt att människosonens fader är ingen mindre än Gud själv. För på honom har fadern satt sitt sigill, det vill säga givit full auktoritet. För på honom har fadern satt sitt sigill, Gud, med ett kommatecken emellan. Eller som Bibel 2000 översätter helt riktigt. Typ på honom har fadern, Gud själv, satt sitt sigill. Vi går till vers 28 där vi ska notera ta erga to theo i pluralis i kontrast till to ergon to theo i singularis i vers 29. Det handlar alltså om Guds verk eller Guds gärningar respektive Guds gärning. Vidare i vers 29 så uttrycker hinnasatsen innehållet i Guds gärning, nämligen att tro på den han har sänt. Pistevo, jag tror, följt av eis och sedan akkusativ objekt, pistevo eis, det är ett typiskt johannéiskt uttryck. Frasen dyker upp 37 gånger i evangeliet, 3 gånger i första Johannesbrevet, men bara 8 gånger i övriga Nya testamentet. En parallell till detta uttryck saknas tydligen också i den sekulära grekiskan, liksom i Septuaginta. I evangeliet är Jesus alltid objektet för frasen med undantag av 12:44 och 14:1 där Gud Fadern är objekt. Frasen uttrycker att man anförtror sig fullkomligt till en person, ett uttryck för lärjungaskap och förtröstan. Värt också att notera är att nära hälften av de 241 gånger verbet pistevo förekommer i Nya testamentet sker det i den johannéiska litteraturen. Däremot är det så att substantivet pistis, tro, aldrig förekommer i evangeliet och bara en gång i första Johannesbrevet, men i resten av Nya testamentet cirka 240 gånger. I vers 31 nämns manna för första gången i Nya testamentet, om vi går i kanonisk ordning. I övrigt nämns det bara senare här i kapitlet i vers 49 och så i Hebreerbrevet 9:4 och Uppenbarelseboken 2:17. Estin gegramennon är en perifrastisk konstruktion, verbet vara i presens. Och en perfekt particip, det betyder det står skrivet eller det är skrivet. I Johannes evangeliet är det här enda gången citatformen används av folket. Annars är det bara evangelisten eller Jesus som hänvisar till vad som är skrivet. Vers 32 inleds med orden o Moises dedoken. Eller Mose gav inte. Mose är emfatiskt genom sin placering och notera den bestämda artikeln framför artos senare, ton arton, brödet. Poängen är att Mose inte gav ett specifikt bröd, nämligen det sanna brödet som Jesus specificerar genom adjektivet alethinon i slutet av versen. Kontrasten mellan brödet Moses inte gav och det fadern ger understryks genom konjunktionen alla, men. Vers 33 kan förstås på tre olika sätt faktiskt. När två particip kopplas samman genom ett kai som här. H, katabainon, ek, to, urano, kai, tsuen, didos, to, kosmo. Och när bara det första av de här participen, H katabainon, har artikel, det andra, didos, saknar artikel, ja då vet vi att då finns det ett nära samband mellan de två participen. Och då kan det fungera på ett av följande tre sätt. För det första, de båda participen kan vara predikativt adjektiv till artos och vi översätter Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. För det andra så kan båda participen vara predikativ nominativ som identifierar Guds bröd. Och då översätter vi Guds bröd är han som kommer ner från himlen och ger världen liv. Eller Guds bröd är brödet som kommer ner från himlen och ger världen liv. Den tredje möjligheten det är att satsen kan uppfattas som subjekt till kopulan estin är och Guds bröd som predikativt nominativ. Då översätter vi han som kommer ner från himlen och ger världen liv är Guds bröd. Eller alternativt brödet som kommer ner från himlen och ger världen liv är Guds bröd. Bibel 2000 och Folkbibeln översätter enligt alternativ 1. Men alternativ 3 kan vi konstatera framhäver Jesu person mer. Han som kommer ner från himlen och gör världen liv är Guds bröd. I vers 35 möter vi Hoartos Testoes, livets bröd. Det är första gången i Bibeln. Uppenbarligen en johannisk konstruktion. Formuleringen återkommer helt eller delvis sen i versarna 41, 48 och 51 i det här kapitlet av Johannes evangeliet. Genitiven soes indikerar vad som ges men också identitet och innehåll. Brödet är levande bröd enligt 6:51 och han som är brödet är också själva livet enligt Johannes 14:6. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är livets bröd är också det första av 7 Jesu jag är ord följd av predikat. Till detta kommer 7 eller 9 absoluta jag är ord som saknar predikat där Jesus anspelar på det jag är som Gud använder om sig själv i Gamla testamentet. Alla de här ställena listar jag i handouten som finns på FFGs hemsida till den här podden. Går till fliken predikoverkstan. Till sist så noterar vi ome peinase, ome dipsese i påpotte. Står i samma vers. Negationerna o och me plus konjunktiv eller futurum, det är ju som bekant grekiskans starkaste slag av negation. De brukar därför översättas ska aldrig någonsin. Och här är de dessutom förstärkta av påpotte som när det är negerat betyder just aldrig. För övrigt när påpotte står i slutet som här så hör det ihop med båda de föregående satserna. Båda satserna ska alltså negeras lika mycket. Inte som i Folkbibeln och Bibel 2000 där den andra satsen negeras mer än den första. Så till några ytterligare kommentarer till innehållet i texten. Jesu tal är sannolikt en predikan han hållit i synagogan i Kapernaum. Det har spekulerats om inte Psaltaren 78:24 utgjorde en slags ingångstext för predikan med andra Mosebok 16:4 som huvudtext. I vilket fall citeras Psaltaren 78:24 i vers 31 och andra Mosebok 16:4 anspelas det på i utläggningen här. Två andra texter som är värda att ta i beaktande är Salomos vishet 16:17-26 och Syrak 24:21. Till 22. Och vad gäller förväntan på ett nytt manna under så ser andra Baruksboken 29:8 och jämför också med det som står i Uppenbarelseboken 2:17. Den sanna förståelsen av mannaberättelsen får nu sin utläggning av Jesus. Den pekade ju fram emot honom. Och då är det inte primärt frågan om en ny undervisning men om Jesus själv som uppfyllelse. Mannat pekar fram emot Jesu död, något som hans fader ger. Guds bröd står som en parallell till Guds lamm och att bära iväg synden är en parallell till att ge liv. Tre av de viktigaste händelserna under vandringen i öken ödemarken som brukade föra samman var nämligen mannat, vattnet ur klippan och kopparormen. Och de får ju alla sin uppfyllelse i Jesus i Johannes evangeliet. För kopparormen så kan vi tänka på Johannes 3 och för vattnet ur klippan på Johannes 7:37-38 och vattnet som kommer ur Jesus sida när han dör 19:34. Alla tre här får sin slutgiltiga ultimata betydelse i Jesu korsdöd. Kopparormen, mannat och vattnet. Notera också, som vi noterade tidigare, att futurum av att det är en futurform av verbet ge i vers 27. Det människosonen ger ligger i framtiden. I samma vers 27 talas det också om Guds sigillsättande av människosonen. Det torde åsyfta Jesu dop omnämnt i 1:29-34 då anden kommer ner över Jesus, något som Johannes döparen vittnar om. Vers 28 och 29 kontrasterar de gärningar som folket efterfrågat få göra med den gärning i singular som Gud efterfrågar, nämligen att tro på den han sänt. Implikationen är naturligtvis det som explicit utsägs senare, nämligen att Jesus är enda vägen till Gud, den kristna trons exklusiva anspråk. Notera också definitionen av vad tro är lite senare i vers 35, nämligen att komma till Jesus. Avsnittet framställer den kristna rättfärdiggörelseläran, om än med andra ord än i till exempel Romarbrevet. Till sist en kommentar till folkets fråga i vers 30, vilket tecken gör du? Det ska inte tolkas som att folket redan har glömt bort brödundret som skedde dagen innan. Det betyder snarare att brödundret inte är tillräckligt. Mose hade gjort något liknande, men Mose krävde inte att folket skulle tro på honom, vilket ju Jesus gör. Så frågan är, vad gör du för ännu större tecken för att vi ska tro på dig? Och svaret på den frågan, det ligger utanför dagens textavsnitt.